Vi ska be lite granna. Himmelske Fader, vi prisar och vi lovar dig. Vi prisar och vi lovar dig. Fader i himmelen, tack Jesus för att du är himmelens och jordens skapare. Tack Jesus att du är vår frälsare. Tack att du är vår herde. Tack Herre att du har besegrat andevärldens, den onda andevärlden Herre. Du har avväpnat alla andevärldens första och väldigheter Herre och låtit dem bliva till skam inför alla. Fader i himlen, jag prisar och lovar dig att du har gjort allting. Du sände Jesus sitt ner till den här helgen att dö på korset och uppstå igen på tredje dagen. Att köpa var och en av oss och hela mänskligheten som har levt, som lever och som kommer att leva. Friköpte du ifrån synd och förbannelse och sjukdom. Vi prisar och lovar dig Herre Jesus att när vi tar emot dig som vår Herre och vår frälsare, då flyttar himlen in på insidan. Från den stunden så är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Prisar och lovar dig att du har all makt i himlen och på jorden Herre, och den har du gett till dina barn Herre Jesus. Prisar och lovar dig, det har ingenting att göra med hur duktiga vi är. Det har ingenting att göra med hur mycket vi ber eller hur mycket vi läser Bibeln, utan det har att göra med hur mycket vi är tillsammans med dig och hur mycket du har gjort allting färdigt ifrån din sida. Men allting hänger ändå på att när vi är nära dig, då växer vår tro, då växer vår smörjelse och vi kan göra fantastiska saker i ditt namn. Så därför i Jesu namn så binder jag varenda demon i den här lokalen just nu. Jag binder varenda demon som vill störa våra tankar, som vill störa våra kroppar, som vill störa på något sätt. Ni har ingen rättighet att störa, för Jesus har gett oss makt att binda och han har gett oss makt att lösa. Så därför så binder vi er nu i Jesu namn, för han har gett oss makt att binda. Och vi befaller er att inte störa någon av oss som är här inne i den här gudstjänsten. Jag ber Herre om öppna sinnen, om öppna hjärtan Herre, att vi ska höra vad du vill säga till oss idag Jesus. För du har ett fantastiskt budskap till oss alltid Herre Jesus. Och jag ber att vi ska vara mottagliga för det idag Herre, så att vi kan växa och vandra vidare på vägen med dig. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt att tillhöra Jesus. Det är när man är gammelfrälst, som jag kan kalla mig nu, jag har varit frälst sedan 1989, så är det så här att det är lätt att det blir vanor i livet. Men alltså, man måste påminna sig om hur fantastiskt det är att tillhöra denne Jesus. Alltså, vilket privilegium att vakna varje morgon och veta det att är den här dagen min sista dag på jorden, så är det rakt in i paradiset. Det är fantastiskt. Tänk att slippa vara vakna och vara rädd för att igår hann jag bara be tre gånger. Så undrar om Gud är arg på mig nu. Idag måste jag då be sju gånger för att kompensera detta. Nej, sån är inte våran Gud. Utan han är en relationens Gud och han bor i våra hjärtan. Och det är det jag ska dela lite grann idag. För jag fick låna en bok här som heter Ett bättre sätt att be med Andrew Womack. Och det är så intressant att se. Jag är ingen bokmal alls. Nej. Jag är inte alls bra på att läsa böcker. Men den sista åren här nu så har Gud stuckit böcker i min hand. Så därför vet jag det att när det kommer en bok farande, då är det något som Gud vill lära mig. För jag har ingen passion för att läsa böcker alls. Och det har varit flera gånger nu de sista åren tillbaka. I olika situationer jag har varit, så helt plötsligt ligger det en bok där. Och är exakt det budskapet som jag behöver ha. Kan gå tillbaka några år när jag funderade på att köpa ett av våra företag. Man går ju och funderar och man ber och man frågar herrarna, så är detta rätt, är detta din vilja och så vidare. Då hittar jag en bok i källaren som har legat där i säkert, sen vi flyttade dit 1999. Den har legat på samma plats. i alla dessa år i princip kanske flyttat sig lite åt höger eller vänster eller så där, men han har legat där. Och det var en bok av John Gershaw som heter Med Gud i arbetslivet. Och när jag läst, det var samlade predikningar som han har haft till sina företagare i sin församling och i hans omgivning och runt om i världen. Och det var precis, alltså varenda sak som jag läste så var det riktat till mig. Alltså på ett sånt där otroligt häftigt sätt. Jag tänker då den här boken, jag hade aldrig läst den tidigare. Och där hade den legat och bara väntat på rätt tillfälle. Risken hade ju varit om jag hade varit en bokmål så hade jag ju plöjt igenom den. Och så hade jag sett boken, ja men den har jag ju läst. Så den ska jag inte läsa igen. Men nu så lyfter Gud fram detta. Och på samma sätt var det med denna boken. Ett bättre sätt att be. För det är så här att det har ju varit allsköns undervisning om hur man ska be genom åren. Väldigt mycket bra undervisning och ibland felaktig undervisning. Men också ibland rätt undervisning som jag på grund av min gudsbild har tolkat fel. Det kan man göra. Det kan vara rätt undervisning, men jag kanske har en lite skev gudsbild och så tolkar jag den fel och så gör jag om den till mitt eget. Och vi kan ta det här med bön då. Alltså, vi vet ju alla, vi ska läsa det i bibelordet sen, men Lukas 18:1 om den här fattiga änkan som kom inför den orättfärdige domaren och bultade på dörren, ge mig rätt mot min motpart. Och domaren, han blir så trött på henne till slut så han ger henne rätt mot sin motpart och så vidare. Och så säger Jesus att skulle då, se hur den orättfärdige domaren säger, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ber till honom dag och natt? Men bilden som jag fick var då, vi ska bulta. Vi ska liksom ligga på himlens port och tjata fram bönesvaret. Våran gode fader som sitter där inne, han ska strax skaffa oss rätt. Men vi ska bulta och vi ska inte ge oss. Den bilden reviderades fullständigt när jag började läsa den här boken. Vad är det för pappa? Filip, han ställer sig inte hemma och Elida på dörren. Jag måste ha hjälp! Och så står jag där innanför. Jag ska snart skaffa dig hjälp, min son eller dotter. Jag ska snart bara bulta lite till. Så, får vi se om ni verkligen menar det. Ja, ni hör ju hur snett det är, va? Men i alla fall, jag ska läsa ett litet stycke här. Så ni förstår vad jag menar. Alltså, Gud älskar dig och mig så mycket så vi kan inte förstå det. Alltså samma kärlek som jag har till mina barn. Jag kan inte förklara den kärleken. Men den kärleken är så enorm att jag alla dagar i veckan utan minsta tvekan, om nöden krävde, skulle gå i döden för båda två. Alltså det skulle inte funnits. Skulle någon stå med gevär så hade jag slängt mig framför. Det hade bara hänt, jag hade inte ens tänkt. Alltså så enorm är min kärlek till mina barn. Och om nu den är så stor då hos mig som är en syndare frälst av nåd, hur mycket mer är den då inte hos Gud allsmäktig? Men det står så här. Andrew Womack skriver så här. Gud älskar dig så väldigt mycket att han gav sin egen son för dig. Han är inte arg på dig utan önskar intimitet med dig. Mer än du någonsin skulle kunna föreställa dig. Han håller inte dina synder emot dig utan betraktar dig utifrån din rättfärdiggjorda på nyttfödda ande. Allsmäktige Gud vill umgås med dig därför att han älskar dig. Eftersom de flesta troende inte känner till denna sanning, det här är tragiskt, eftersom de flesta troende inte känner till denna sanning så har de inte en särskilt intim relation med Gud. Hela det kristna livet och speciellt bönen har blivit reducerad till hur ska jag få Gud att göra detta? Hur ska jag kunna få detta av Gud? Hur ska jag kunna få honom att göra detta för någon annan? Vi använder inte bönen till det den är till för. Bön är gemenskap och vänskap med Gud. Det är att säga, Fader, jag älskar dig och höra honom svara, jag älskar dig också. Det är att lyssna till honom i ditt hjärta och känna hans välbehag när du tillbringar tid med honom. Om du gjorde det skulle du inte behöva använda så mycket tid till att be om olika saker, eftersom de helt enkelt skulle dyka upp övernaturligt. Och detta grep mig. Hur många timmar genom åren har inte jag plöjt ner och ropat till Gud om bönesvar i olika situationer? Men han säger alltså här, om jag tar den tiden till att bara vara hos min pappa Gud, bara sitta där, bara älska honom, bara tillbe honom, då ska jag inte behöva använda så mycket tid att be om olika saker, eftersom de helt enkelt skulle dyka upp övernaturligt. Ordet uppenbarar att alla Guds välsignelser borde komma över oss och hinna ifatt oss. 5 Mosebok 28:2 säger detta. Jag har inte sett många kristna som jagas av välsignelser. Men det finns sannolikt många kristna som är ute och jagar välsignelser. Människor kommer till mina möten och säger med tungorna hängande utanför munnen, jag är här på ännu ett möte för att få Gud att göra något. Sluta med det och börja älska Gud genom att säga, jag är ledsen fader. Ja, det finns saker som jag behöver i mitt liv, men det är inte så mycket att orda om. Det viktiga för mig är bara att älska dig, umgås med dig och veta att du älskar mig. Jag tillber dig. Ditt liv skulle förvandlas radikalt. Å andra sidan blir det kristna livet smärtsamt, svår kamp när 95% av ditt böneliv innebär att be om saker. Omvända sig, böna och be, klaga och knota. Berätta för Gud vad doktorn sa, informera om dina räkningar och liknande. Du kommer att missa det kristendomen handlar om. Att känna och älska Gud. Hela boken är massa sådana här exempel. Och detta är ju en man som lever som han lär. Alltså han förlorade sin son i en överdos. Han var död i 4 timmar då. 5 timmar kanske var. Ja, sådär. Men vad gjorde han då? Han åkte med i ambulansen och han prisade och lovade Gud. Han tackar, jag tackar dig fader för att du är med mig. Jag tackar dig fader att du har makt att väcka upp den här, min son. Jag kräver inte att du gör det, för han har själv satt sig i situationen. Men jag vet att du har, och så satt han och prisade och lovade Gud. Och efter 5 timmar så vaknar hans son till liv och blir fullständigt helad. Alltså, tänk, låt det sjunka in, tänk på det. Tänk om han hade istället, Gud svara mig, ja, så här. Som de flesta kristna hade gjort, däribland jag. Nej, han bara prisade och lovade Gud. Han ärade Gud för att här finns ett mirakel. Och helt plötsligt, efter 5 timmar, då är det kört liksom. För hjärnan är så skadad så du vaknar, då är du hjärndöd. Men Gud väcker upp hans son. Och han lever idag och jobbar i hans ministry, tror jag också. Ja. För att han prisade och lovade. Och då sa han så här, då slutar jag prisa och lova Gud, för då var det färdigt. Alltså, det är så slående när man läser om honom. Och nu lyfter jag ju fram han som ett exempel. Men detsamma gäller för dig och mig. Och jag har verkligen under denna veckan tränat mig i att ta tid med Herren hela tiden. Alltså, nu fick jag en stund och bara vända mig till det här, Herre. Alltså, vi har ju alla hört den här undervisningen att 1 timme om dagen ska du minst be. Och han tar upp det. Alltså, det är ju katastrof om du med din hustru, ja, vi har bokat 6, då sätter vi oss och samtalar 1 timme och sen är det bra. Du ska ha gemenskap med din familj hela tiden. Du ska ha gemenskap med Gud hela tiden. Alltså, han ska ju vara med dig varje dag. 24 timmar om dygnet ska Gud vara med dig och mig. Och detta är så fantastiskt tycker jag, för det blir ju helt annat böneliv. Det blir ju inte jobbigt längre att be. Det blir alltså, om han säger det att 95% av all sin bönetid går åt till att prisa och tacka Gud för allt han har och alla löften. Och han sa, han ser ju hur oerhört mycket saker bara kommer på vägen. Alltså det bara kommer välsignelse som man inte ens bad, men Gud såg att han behövde det. Så då kom det. Han sa, vi behöver om några år en miljard i månaden för att driva runt hela verksamheten. Sa, ja, halleluja, det får bli som det blir. Herren är med och hittills har han försett och så vidare. Gud vill att du och jag ska hitta ett annat sätt att be. Och det är att umgås med honom och prisa honom som våran älskade fader. Vi ska gå till Matteus 7. Matteus 7 och det säger Jesus så här. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Men det innebär ju inte det här liksom. Gud svara mig! Jag har ju bett i 15 timmar där. Och jag hör fortfarande ingenting. Nej, då behöver vi revidera gudsbilden lite grann. För att det, alltså, vi kan bulta på dörren. Men Gud hör direkt. Och vill svara direkt på den bönen. För han säger här då. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom. Visst är det fantastiskt? Gud vill ge dig goda saker. Han vill ge mig goda saker. Varför? Jo, för han är vår älskade pappa. Alltså, om vi återigen går till mina barn. När de kommer och ber mig om saker. Så är det ju så här. Det slår ju bara till någonting i mig att jag vill lösa det. Sen så måste man ta en förälders ansvar att inte alltid tillgodose behoven. För att de är inte alltid bäst för barnen. Man kan inte ha Nutella på mackan varje dag till exempel. Eller så, va? Utan det får man styra till en viss dag då. Men det är ju också av kärlek till barna. Så. Men man vill ge, man vill hjälpa, man vill lösa problemen för sina barn direkt. Och om nu du och jag är såna. Hur mycket mer är inte Gud sån när du kommer och ber om ditt behov? Hur mycket mer kan vi inte förvänta oss bönesvaret med en gång utav våran himmelske fader? Ta det här med helande till exempel. Det finns så många kristna som är sjuka. Och det finns undervisning som florerar att det är Guds sätt att pröva oss. Det är så dumt så det är inte sant, va? Och att och det är inte tid just nu och du måste be mer. Du, alltså, ta nu 3 timmar i bön om dagen så ska du se att Gud svarar. Och hjälper inte det så koppla på lite fasta också. Då händer det. Alltså jag måste tvinga då min gode fader i himlen att till slut svara på bönesvaret. Nej, vad är det som hindrar då? Nej, mycket. Om jag bara tittar på mitt eget liv. Det är min otro. Dömer du mig för otro? Ja, det gör jag. För vi sitter alla i samma båt. Och vi har alla vårt mått av otro. Och det är ingen fara för det går att bli av med. Ju närmare Herren man kommer. Men jag vet inte hur många gånger jag har bett Gud om jag är förkyld. Eller om jag har influensa. Eller vad jag nu har. Och så blir jag inte frisk. Då finns det ju bara 2 alternativ. Antingen är det Guds fel eller så är det mitt fel. Det är inte djävulens fel för han är besegrad. Ja, men då känner jag mig nedtryckt. Nej, du ska bli upprymd. Du ska inte vara nedtryckt. För att otro går att bota. Hur då? Jo, ju mer vi är hos Jesus. Ju närmare vi är honom. Ju mer vi tillbringar tid och förstår vem han är. Så förstår vi ju att ja, men, han kommer ju verkligen att hela mig här nu. Att vi förväntar oss det. Tron, otron kan försvinna. Det kan den göra. Men vi måste erkänna för oss själva att det är faktiskt så att här finns lite att jobba på hos oss allihop. Så. Men så finns det också en sak som är som vi kristna ofta gör i bönen, och däribland jag. Just det här att man ber om och om igen. Alltså, jag ska ha bönesvar på det här. Gud, jag ger mig inte förrän du svarar mig. Jag ger mig inte. Eller jag ska ha det här miraklet. Jag ska ha det här bönesvaret. Och jag, Jesu namn alltså. Och jag kommer dag ut och dag in. Och veckor ut och veckor in. Och jag ropar till Gud. Helt fel väg att gå. Andrew Woman kan säga det. När det gäller dina behov så har du redan fått allting. När du och jag blev frälsta, då fick vi allting. Färdigt i ett paket, bara packat och klart. Om vi slår upp Efesierbrevet. Vers 3, kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. För det första har han välsignat oss, och för andra så är det med all den himmelska världens andliga välsignelser. Alltså, om vi föreställer oss himlen, så finns det ingenting i himlen som saknas. Finns inget. Den är totalt fullkomlig. Och all den välsignelse som finns i himlen har han välsignat oss med när vi tog emot Jesus som vår Herre och frälsare. Så alltså är det färdigt. Så han säger det, att ber du om en sak för ditt eget liv två gånger, så är en av de bönerna otro. Det räcker med en gång. Och ja, men jag gjorde det en gång och det hände ingenting. Nej, precis. Vad står det sen då? I Filipperbrevet 4 och någonting, 4, 5, 6, står det att vi ska göra våra önskningar kunniga för honom genom åkallan och bön med tacksägelse. Alltså, när vi har bett Gud om en sak, då ska vi tacka honom för att vi har fått det. Hallå? Vi ska tacka honom för att vi har fått det. Han har redan gett det till oss. Och så ska vi inte sluta tacka förrän det uppenbarar sig. Men då är det också så här att vi kan, när vi har bett om det, då kan vi lägga det åt sidan, för vi vet att det kommer. Då kan vi gå vidare. Tack Gud, vad det nu är jag behöver. Ha? Nej, man behöver inte påminna honom. Däremot säger han, det är lite skillnad om du ber för ofrälsta. Det kan du få be flera gånger. För att om du ber till exempel att någon ska bli frälst, så står det ju i Bibeln då att du kan binda någon i hans synder eller lösa. Och så löser du då en ofrälst ifrån hans synder så att han kan höra från Gud och så vidare. Och så börjar Gud verka på personen. Och så säger den här personen, gå till kyrkan. Ja, nej, det vill jag inte. Och så. Och i det ögonblicket då stänger han bönen. För Guds, då kan inte Guds ande jobba. Då måste vi be igen och igen och igen tills det blir ett resultat. För då blir det en andlig strid på ett annat sätt när det är en ofrälst människa. Men när det gäller dig, så har du fått allt. Och jag, vi har fått all den himmelska världens andliga välsignelser. Så det Gud vill att vi ska göra, vi ska be en gång i tro och förtröstan och sen tacka honom. Tacka honom för att vi kommer att få det. Vad det än är. Vad det än är. Jag ska ta något mer bibelord om. Första Johannes 5 och 14. Belyser detta väldigt bra. Men jag ska bara säga det före. När det gäller relationen till Gud. Om vi tar bilden av en familj. Och vi kan ta bilden av när jag och min familj åker hem till min mor och far. Mor som sitter där. Hur gör vi då? Jag ringer ju inte på dörren så här. Och så öppnar de och så säger de hej. Ja, jag skulle behöva hjälp med det. Och jag har det jättejobbigt med detta. Och så kanske de säger, ja men kom in. Så går jag in i huset, eller vi går in i huset. Och vi skulle behöva pengar. Och så har vi det problemet. Och jag har det så jobbigt med detta. Och det här. Och det funkar inte, och det är så besvärligt. Men tack för prostunden, nu måste vi dra. Hej då. Det funkar ju inte riktigt så i en familj, sund familj. Nej. Utan man kommer dit och man säger hej och vad roligt att se er och hur är det? Och så utbyter man, och så berättar den ena att det är si och så, jaha okej, okay, ja, och så berättar någon annan. Man fyller i och man lägger till och man umgås. Vill ni ha kaffe? Ja tack, gärna. Och så sitter man och så umgås man med sin far och sin mor som son då. Men Gud behandlar vi ofta så här att man kommer till bönestunden. Och så, jag prisar och lovar det här, halleluja, amen, några minuter. Och sen så börjar man braka loss med sin inköpslista. Liksom på problem och behov och grejer som man har. Och man ber över det och man står i tro och man kämpar och man håller på. Och så säger man, och tack så hemskt mycket Fader för att du löser detta åt mig. Jesuna, amen. Och så går man och gör något annat. När man målar upp det förstår man ju att det är en ganska osund relation. Liksom. Men hur många av oss troende håller inte på så? Istället för att ha den här naturliga familjära gemenskapen med sin far och sin mor som vi har här. Då. Men om vi tänker vår far i himlen. Dels blir det ju trevligare. Och dels så är det precis så som Gud vill ha det. Men om vi nu går till det här med bönesvaren då, att be en gång. I första Johannes brev 5:14 så står det så här. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Och detta är den tillit, alltså förtröstan, förtroende. Vi vet att det är så här vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Alltså det är ju enormt starkt löfte. Ett enormt starkt löfte. Ja, men det står ju här, om hur vet vi att det är efter hans vilja vi ber då? Ja, vi har ju den här instruktionsboken. Och det är klart, om du ber, jag skulle vilja bo i ett slott, eller jag skulle vilja ha 10 Ferrari, då börjar det bli någon form av osundhet i bönen, och det behöver man ju inte läsa Bibeln för att förstå att det inte är riktigt normalt sådär. Eller jag skulle vilja ha, ja, vad det nu är. Så det ska väldigt mycket till att du ber om något utanför hans vilja. Jag skulle vilja att den personen råkade ut för en olycka för han var så dum mot mig. Då förstår man liksom att det kommer inte Gud att svara på. Tack och lov. Men när vi lever våra sunda kristna liv, då behöver vi inte tänka på om det är hans vilja eller inte. Behöver inte det. För vi vandrar med Guds ande. Han lär oss allt. Han leder oss in i hela sanningen. Vi kan tillsammans med Guds ande be om vad vi vill, står det. Om vi ber om något, vad det än är, så vet vi att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Det är ett otroligt löfte. Som, och om vi som kristna, om nu jag då, som har börjat se på bönen på ett helt nytt sätt, kan leva i det här, så kommer ju hela livet att förvandlas. Vi kommer att se i våra personliga liv oerhörda saker hända när vi bara älskar Gud. När vi bara har gemenskap med honom. Alltså, du kan slå på tvn och titta på någon fotbollsmatch och ha gemenskap med Gud. Det är okej liksom. Oh, tv är synd. Ja, det kan vara. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Ja, nu har jag tittat på God Channel i 3 timmar. Gud älskar mig. Okej, men har du pratat med mig någonting då? Totalt värdelöst i Guds ögon. Är det? Nej, alltså du i vardagen, vad du och jag än gör, om vi jobbar, om vi vilar, om vi vad vi än håller på med, så kan vi umgås med Fadern. Och det är lite grann så här som oss troende. Det här är ju ingen häftig predikan. Ja. Tack. Men alltså, det kan bli. Ja, men ge mig något språkande då. Ge mig något häftigt. Ge mig lite buller och bång. Jag vill känna Guds ande. Jag vill, och så vidare, och så vidare. Och det här har jag hört förut. Ja, men vi vet ju att vi är Gud i vår far. Så här. Ja, men kristendomen i vårt land hade sett ut på ett helt annat sätt om majoriteten av de kristna hade levt så här. Vi hade haft väckelse. Varför hade de första kristna sådan enorm framgång på apostlagärningarnas tid? När de offrades i katakomberna eller i de här spelen. Vad var det? Jo, de lovade och prisade Gud under tiden de dog. På de mest hemska sätt man kan tänka sig dödades de kristna. Bara för att de var kristna. Och han berättade i boken också att han i katakomberna någonstans så stod det: här vilar min hustru och min 6 månaders flicka som dog till Herrens ära. Men han sa det var en stolthet över det. Det var en fröjd över att de fick gå hem till Herren på detta sättet. Och han berättade att de fick sluta med de här skådespelen bara för att när en kristen gav upp andan, martyrdöden nere där, så hoppade 7 romare ut och tog deras plats och fick gå samma öde till mötes. För de så, vad är det de här har? Vad är det som gör att de kan med glädje så låter de sig torteras och dödas? Jo, det var, de visste att vi har vår hemvist i himlen. Det är där som det är dit vi ska. De hade en sån fröjd och en sån kärlek till Jesus. Det är inte konstigt att de hade framgång. Nu menar inte jag att vi ska liksom önska och måtte jag få dö på det sättet. Det är inte det handlar om. Gud har inte kallat alla att dö martyrer, absolut inte. Men kärleken till honom smittar av sig på andra människor. Om du och jag vandrar i detta, den här intima, nära, äkta glädjen och kärleken till Jesus, så kommer människor som inte känner Jesus undra, vad är det som du har? Allt elände och attacker som du har mött, och du är lika glad ändå. Ja, det är Jesus. Vi kan berätta, det är Jesus. Och det finns inte en attack som kommer att kunna övervinna mig. För att han som är i mig är större än den som är i världen. I den här världen så åker vi på snytingar. Vi möter omständigheter som kan vara jättejobbiga. Vi kan möta fruktansvärda saker. Men vad vi än möter så kommer Jesus att leda oss igenom över på andra sidan. Vi kommer gå segrande ur redan här i tiden. Inte till himlen, utan jag tänker här i tiden. Gud kommer, vad du än möter för attack i ditt liv, så kommer Jesus att fatta dig och mig vid handen och leda oss igenom på andra sidan. Genom ett mirakel. Om vi gör detta. Om vi tar tiden och bara umgås med honom. Om vi tar tiden och bara lovar och prisar honom och älskar honom och kastar alla våra bekymmer på honom och förtröstar på honom, då kommer han att bära oss igenom. Han måste det. Han måste ära sitt ord. Om han inte gör det så ärar han inte sina löften. Och då blir han inte trovärdig, men han kommer att göra det. För det står att ingen som tror på honom ska komma på skam. Ingen som tror på honom ska komma på skam. Ska avsluta med. Läste barnens bibel för Filip här en kväll. Och så stod det om David i en mer barnvänlig del. När lejonet angrep honom och skulle ta fåren, så står det att jag måste agera, tänkte David. Jag måste skydda det här fåret. Och jag menar, att ge sig på ett lejon, bör inte lista ut hur det går. Men det bara slog till något i David. Jag är herden, jag måste skydda fåret. Och så står det, och Gud är min herde, alltså måste han skydda mig. Och så slog han ihjäl lejonet och räddade fåret. Och det grep mig. Alltså, han tänkte, jag är herden, jag måste agera. Och Gud är min herde. Han måste också agera. Han måste agera. För han har förbundit sig till det i sitt ord. Amen. Himmelske Fader, jag prisar och lovar dig. Jag tackar dig att vi får till. Det är det detta påsken handlar om. Det var därför du kom, Jesus. För att friköpa oss från synd och förbannelse. För att friköpa oss ifrån fruktan, Herre Jesus. Jag bara prisar och lovar dig för det. Du ville friköpa oss från all fruktan. Att vi skulle kunna vandra våra dagar här nere i frid och glädje och i välsignelse. Helige Ande, vi kan inte nog tacka dig, Fader. Och vi ber nu för alla som är här inne. Och det som vill ha förbön, så finns det möjlighet för det här och nu. Får gärna komma fram, ska jag be för dig. Men Fader, vi bara lyfter upp var och en av oss som är här inne. Och vi tar alla våra bekymmer. För alla har vi någon form av bekymmer. Och vi bara kastar det på dig, Herre Jesus. Vi kastar detta på dig. Vi tackar dig för att du har omsorg om oss, Herre. Och att vi inte behöver frukta något ont. Vad som än möter oss, Herre, i framtiden, så är du med oss. Vad vi än kommer att få gå igenom, så är du med oss. Och du kommer att föra oss över på andra sidan. Och vi kommer att kunna vandra våra liv i det ena undret efter det andra. I det ena miraklet efter det andra. När vi är nära dig. När vi lovar och prisar och tillber dig. Tack, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi lovsjunger Herren och så dricker vi kaffe. Vad säger du?